Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är en kortare version av vanliga värvet för dig som har lite mindre tid. Om du vill lyssna på hela fadrullen, ja då återvänder du till Acast eller där du lyssnar på podd i vanliga fall.
Min mamma var ju som en tigermamma. Hon försvarade mig allt. Hon hade helt sjuka liksom. Hon tyckte att jag, alltså hon försvarade mig allt. Även när jag hade gjort dumma saker så var det inte mitt fel. Och hon kunde inte acceptera att något annat barn var bättre än mig i någonting. Jag hade en granne som var jätteduktig i slalom, Niklas Henning, som sen åkte, var med i OS. Och jag var bra i fotboll, han var bra i slalom. Vi båda kunde leva med det. Men min mamma kunde inte riktigt tåla att Nicky var så mycket bättre än mig i slalom.
Om en stund ska vi prata om kända advokater, och här är dagens gäst tveklöst en av de mest mediala vi har. I 20 års tid har han varit i blickfånget och ibland i skottlinjen för uppmärksamhet. Ja, dagens gäst är mångsysslaren Thomas Bodström. Den före detta fotbollsspelaren i AIK som blev advokat och vid 38 års ålder utsågs till justitieminister av Göran Persson. Bodström lämnade politiken 2010 och har sedan dess framförallt arbetat som advokat. Ja, han fick ju förvisso jobbet som landshövding i Stockholm 2017, men innan han ens hade börjat ändrade sig regeringen eftersom han suttit i styrelsen för skandalkantade pensionsbolaget Allra. Vi går inte in på de turerna i detalj eftersom det är lite gammalt, men all info är en googling bort. Thomas har dessutom givit ut 9 böcker, varav den senaste heter När folkmordet kom till Sverige. Och den släpptes så sent som i förra veckan, men ännu mer aktuellt är ju Värvet avsnitt 382 som produceras av Klara Åström och Månsson, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumf. Och så här mår Thomas Bodström.
Jag mår bra tycker jag. Jag gillar den här tiden på året, september. Det är en härlig tid. Jag tror att det är människans behov av ordning och reda som gör efter en lite mer dekadent sommartid.
Okay.
Mm. Så jag tycker att det är inte bara jag, utan jag tycker att ser människor omkring och sig. Liksom, just i första halvan av september är nog nästan en av de bättre tiderna på året.
Vad är det för fel på er, när jävla höstkramare? Det var det vidrigaste jag har hört det här.
Ja, jag vet. Man tror ju att man älskar sommaren med alla förväntningar och sånt. Och den är ju härlig när den kommer. Men sen tycker jag att det blir faktiskt den sämsta tiden på året, när det börjar närma sig augusti. Mm. Och det blir lite ångest om man längtar efter den här tiden faktiskt som nu har kommit.
Men du är ju liksom någonstans ändå egenföretagare.
Ja.
Eller ja.
Ja, det är jag ju definitivt.
Ja. Jag bara undrade ifall det är egenföretagare när man har massa anställda, vilket du ju har.
Ja, det tror jag i alla fall. Jag har i alla fall ett eget företag och jag är ensam och har det företaget. Sen har jag ett antal anställda och ett antal kontor också.
Jag har en fråga om det här med advokatyrket som jag tänker att jag kan ta kanske redan nu.
Absolut.
Vad gör en bra advokat?
En bra advokat är att hitta rätt nivå mellan engagemang och professionell distans. Alltså att använda både hjärta och hjärna, om man får säga en sån klyscha. Men det är faktiskt så att man måste ha lite tävlingsinstinkt. Man måste vilja vinna målet, men det får inte bli överslag, utan man måste ändå komma ihåg att det är ändå juridik det handlar om. Mm. Så att lite som boxare faktiskt, att man får inte bli för ivrig och börja veva för mycket, utan man ska gå på knock, men professionellt.
Mm. Alltså, är det här någonting, för att det jag läser lite mellan raderna är att om man då är ung och grön, då kan man kanske gräma sig över grejer man har gjort i rättssalen i månader eller år kanske.
Ja, och när man blir för gammal så bryr man sig inte längre.
Nej, okej. Okay.
Ja, det gäller att vara mitt emellan.
Ja, och det är ju du rent åldersmässigt också, ser du det så?
Ja, det ser jag. Jag kommer inte sluta som advokat, men jag kommer kanske inte jobba lika mycket när jag är 75 som en del andra 75-åringar gör idag. Det tycker jag vore synd. Men jag tror att man mår bra av att fortsätta jobba, att hålla sig igång både fysiskt och psykiskt. Jag hade mamma som hade Alzheimer och då lärde jag mig mycket om det här att man måste hålla igång skallen. Mm. Och det är ett bra sätt att jobba, men det får inte gå så att man börja tappa sin förmåga så att det går ut över klienterna. Där går gränsen.
Ja, jag fattar. Och sen då, apropå din dagsform slutligen. Vad har du på ditt bord exakt just nu?
Nej, jag har olika rättegångar som kommer här under hösten. Och sen så håller jag på nu då att ha precis öppnat då i Södertälje och i Örebro. Och håller på att öppna i Uppsala.
Okej.
Okay. Mm. Så att jag har liksom vidgat advokatverksamheten utanför Stockholm.
Varför gör du det?
Därför att det är roligt. Jag tycker egentligen entreprenörskapet är bland det roligaste. Jag vet inte hur det här kommer bära sig, men jag tycker att det är värt en chans. Jag tycker också det är roligt att komma ut till andra tingsrätter än bara vara i Stockholms olika tingsrätter.
All right. För tanken är att du liksom fortsatt ska vara stjärnan i gänget så att säga.
Stjärna vet jag inte, det kommer många stjärnor underifrån och jag försöker göra vad jag kan för att driva på det. Men däremot så kanske jag blir någon slags överkuck över allting. Mm. Det blir naturligt eftersom det är jag som har advokatbyrån.
Fan, jag inser att jag är inte riktigt färdig med det här med vad som gör en bra advokat ändå. För jag tänker så här, det finns ju några fixstjärnor i ditt yrke. Så här, Silbersky är ju top of mind för mig till exempel. Men alltså, vad är det han, alltså är det att man har fått många mediala fall eller?
Ja, men även de som har mediala fall, eller vi som har det, vi har ju de allra flesta fall, och det gäller även Silbersky, är ju helt okända fall. Men sen är det ju så att människor som inte känner till en enda advokat men råkar i trubbel snabbt och blir gripen av polis misstänkt för ett brott, då tänker de vad finns det för advokater? Och då kanske de kommer på just Silbersky.
Ja, eller Thomas som är Bodström. En duktig advokat,
eller Thomas Bodström eller någon. Men det finns många, många bra advokater som inte är så kända som andra. Så att det är ingen automatik att man är bra advokat bara för man är känd.
Och när du säger då att det finns andra bra, då är det just det att de är bra på den här avvägningen med
ja, och det, man måste också ha strategiskt tänkande, man måste vara noggrann, man måste orka läsa alla de här tusentals sidorna, man måste ha en juridisk kompetens. Men just karaktärsdraget, det tycker jag är det viktigaste, att just ha drivkraften, tävlingsinstinkten, men ändå distansen till det. Mm.
Du, hur mycket jobbar du en vanlig vecka?
Jag jobbar inte ihjäl mig, jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har aldrig förstått det där med att man ska sitta på kvällarna igenom. Men som advokat och som också som politiker och alla yrken jag har haft, så går det i perioder. Man får vara beredd på att har man ett stort mål, då är det väldigt mycket jobb dagarna före. Det går inte att förbereda det 3 månader före. Utan man måste vara oerhört påläst när rättegången börjar. Så att det blir sådana toppar. Men det viktigaste, det är att det inte bara blir toppar. Utan att man efter det kan ta det lugnt några dagar. Nu har jag haft en stor rättegång här i 2 veckor till förra veckan. Och då när det var klart så åkte jag till Gotland några dagar. Och ägnade mig åt helt andra saker. Mm. Istället för att bara fortsätta jobba med mål. Som en del gör, jobbar alldeles för mycket. Och det brukar sluta ganska dåligt. Och i slutändan blir man ganska dålig advokat också.
Ja,
för då tappar man just den där hungern.
Mm. Vi kanske återkommer till advokatyrket, men jag tänkte också en kanske banal fråga, men är du lycklig?
Nej, jag tror inte att jag skulle kalla mig lycklig. Jag har lyckliga stunder, men det går omkring att vara lycklig, det tror jag inte. Jag lever ett för komplicerat liv med att driva företag och sånt. Och jag skulle vilja säga så här istället. Jag har ett väldigt roligt liv, jag har ett väldigt omväxlande liv och jag har ett spännande liv. Men jag går inte omkring och är lycklig, och det är heller ingenting jag strävar efter att vara. Jag tycker det känns som att vara lite däst, sådär lite nästan halvvägs in i döden, att gå omkring och vara lycklig. Jag tror också att det strider lite mot människans natur att vara lycklig. Vi har levt i 100 000 år, vi är liksom vana vid att ha framgångar och motgångar. Och det tror jag vi är den riktiga människan. Inte det här Instagram-lyckan liksom. Jag tror att det är ett onaturligt tillstånd att gå omkring och vara lycklig. Faktiskt lite korkat att gå omkring och vara lycklig.
Du ser ner på lyckliga människor?
Jag är misstänksam mot dem. För det första tror jag inte riktigt på dem. För andra så tycker jag att om de nu är så lyckliga, då är de ganska korkade med tanke på hur mycket som du pratar om miljön och vad som kan hända och Trump och allting. Alltså jag tycker det är lite korkat att gå omkring och vara lycklig.
Mm. Fair enough. Jag tänkte lite på det här nu när jag har läst in mig på dig, att det finns några grejer som går igen. Ja. Och en sak som så här ofta återkommer med dig är ju rastlösheten.
Ja.
Men stämmer den bilden, tycker du?
Ja, det gör den.
Kan vi ändå problematisera den lite?
Så jag har haft den sedan jag var liten. Jag vet att när jag skrev en bok om min mamma och intervjuade henne och andra, då kom det fram att jag fick faktiskt sömntabletter när jag var 1 år.
Oh,
det undrar jag vilken läkare som skulle skriva ut idag. Och då kände jag så här, var jag så där jobbig redan som barn? Och i skolan var jag oerhört rastlös. Jag kunde ju inte sitta still på stolen. Jag ramlade av stolen. Och jag fick ju nästan varje dag gå ut i korridoren. Mm. Men då skickades man ut. Då hade jag alltid en tennisboll med mig, så jag lärde mig jonglera. Och så hade jag serietidningar med mig, för jag visste att jag skulle åka ut. Mm. Och den där rastlösheten har följt med mig, men jag har lärt mig att kontrollera den. Till exempel genom att idrotta mycket, genom att liksom leva på ett sätt där jag får plats med rastlösheten. Och jag ska säga, man har också många, många fördelar med det. Man får väldigt mycket gjort med en rastlöshet.
Men spelar du fortfarande fotboll?
Absolut, även om läkarna har sagt att det måste sluta. Därför att man kan inte spela fotboll om man har gjort det så mycket som jag och fortfarande gör. Men jag spelar fotboll, jag spelar hockey och jag gör tennis och gör ganska mycket saker.
Ah, okej. Okay. Ja. Spelar du tennis med någon kändis?
Nej, det gör jag inte. Utan jag spelar tennis när jag får möjlighet. Jag spelar hockey regelbundet varje vecka. Och jag spelar fotboll så fort jag får chansen.
Ja, jag fattar. Sett från läktaren så känns det inte som att du kanske har varit så rastlös rent professionellt egentligen. För det finns två konstanter och det är liksom advokatandet och skrivandet.
Ja, det håller jag med om. Skrivandet har jag gjort ända sedan jag var jätteliten. Jag skrev Slaget om Karachi när jag var i 10-årsåldern. 70 sidor handskriven roman där alla dödade varandra i 70 sidor i sträck. Ibland gjorde jag en liten bild på det också, ritade, där de också dödade varandra.
Du hade någon slags uthållighet redan då?
Ja, det hade jag. Och sen skrev jag fåniga Ulf Lundell-kopier när jag var i tonåren. Äldre tonåren. Men skriva, alltså advokat är mitt grundyrke, det kan jag säga. Skrivandet och fotboll är mina passionerade intressen. Och skrivandet har jag då lyckats kombinera, även fotbollen, med jobb. Och det känns ju väldigt förmånligt.
Men nyfikenhet då? Hur ser din nyfikenhet ut?
Jag tycker att det är väldigt kul, till exempel att om man jobbar som advokat så träffar man ju människor som man aldrig annars skulle träffa. Alltså, vi lever ju i liksom våra sammanhang. Vi är ett ganska uppdelat samhälle även i Sverige. Jag bodde ju många, många år i Nacka och det var väldigt kul och bra. Men det som jag brukade säga på föräldramötena, vi lever i en segregerad miljö. Bara så våra barn, vi ska vara medvetna om att våra barn gör det. Och det gjorde vi själva också. Men när jag är advokat så kommer jag i alla fall i kontakt med människor som kommer från alla möjliga olika delar av samhället. De som har begått de allra, allra värsta brotten, som har råkat väldigt illa ut, de som är på absoluta samhällsbotten. Och de som också är väldigt rika kan man träffa på. Så att det tycker jag är väldigt intressant, att liksom få en inblick i deras liv. Och jag tycker väldigt mycket om att bara sitta och prata mer om deras liv. Och jag har nyfikenhet på hur det är att bo där de bor och leva som de lever med, på ett helt annat sätt än jag själv. Och det går liksom utanför advokatyrket. Jag tycker att det är så otroligt spännande att få träffa de här människorna.
Och liksom, hade du på något sätt nytta av din nyfikenhet i din politikerbana, skulle du säga?
Det tror jag att jag hade.
Är det en förutsättning nästan kanske?
Ja, dessutom så var det ju väldigt spännande att få jobba då. Jag jobbade med 300 av Sveriges liksom främsta jurister. Det var otroligt kul att prova idéer och komma fram till olika lagförslag, nyfikenhet om vad vi kunde göra och vad vi inte kunde göra och vad möjligheterna fanns och vad gränserna fanns och så vidare. Och det var ju som jag sa, man visste att det var en lånad tid, jag visste att det där var begränsat när jag hade den här möjligheten, och därför så drevs man ju på också att göra så mycket som möjligt som man bara kunde tänka sig under de här åren.
I lagboken så finns det skit som du har fått in där?
Ja, det finns det. Jag tror att vi hade 210 propositioner under mina 6 år. Det är ungefär en, jag tror att det var någon som räknade ut, 11:e dag eller någonting, så la vi en proposition. Så okay, att det finns en hel del i lagboken. Och det blir lite konstigt ibland när man är advokat och ska åberopa en lag och säga att det var så här lagen var tänkt att gälla. Så det har hänt några gånger i att jag i rättegångar har stött på mina egna lagar.
Men är det jäv?
Nej, jag har tänkt på det, att det är lite konstigt, men det är ju inte det, för jag är ändå advokat och måste kunna vara advokat, det är ju vanligt, men det blir ändå en liten konstig situation. Sen är det ändå domstolen som ska tolka hur den här lagen ska, ja, hur den just ska tolkas.
Vad skulle du säga var dina styrkor som politiker?
Jag var ganska orädd.
Varför det?
Därför att jag såg det just som en roll. Jag tyckte jag klarade den biten hyfsat bra i alla fall. Att jag såg liksom mig själv som en roll jag spelade. Och jag tror att jag hade nytta av att jag hade varit advokat. Då spelade man också en roll. Så att när jag fick då kritik på borgerliga ledarsidor så tog jag det väldigt lättsamt. Snarare tog jag det som positivt, därför att det visade att jag hade gjort skillnad. Medan min mamma ringde upp och var rasande och ville att jag skulle skriva långa liksom inlägg till Svenska Dagbladets ledarsida. Och jag sa att det funkar inte så, mamma. Det borde hon veta som var gift med en politiker. Det funkar inte så. De har aldrig rätt att ha sin åsikt. Och de har aldrig rätt att kritisera mig. Det är liksom en poäng i demokratin. Och det tog jag ganska lätt på faktiskt. Det hade jag inga problem med, att hålla rollerna isär. Sen finns det förstås undantag. Men det och nyfikenheten, och sen tyckte jag också att det var väldigt roligt att debattera. Det hade jag också en stor nytta av som advokat. Alla rättegångar, jag hade haft hundratals rättegångar. Och det är klart, det är väldigt bra när man hamnar i en morgonsoffa.
Och vilka svagheter hade du?
Jag hade väl inte den förankring i politiken som naturligtvis var... Jag hade ju ingen förankring alls, rättare sagt. Jag hade inte liksom vuxit upp med politiken. Så att jag hade ju inte lärt mig riktigt den grunden som många andra hade.
Du kom inte från SSU, så att säga?
Nej, jag hade inte liksom haft min första relation ute på Bomersvik och sånt där. Mm. Och jag hade inte varit med SSU. När jag var tonåring, det gick vi på MUFs fester, Moderaterna ungdomsförbundets fester, för de hade fri sprit.
Just det. Mm.
Det tyckte vi räckte som övertygelse för att vi skulle gå dit.
Mm. Jag tänkte på det här med... Du har pratat om maktabstinens tidigare. Kan du utveckla det?
Jo, det är så att när man är minister så har man ett väldigt stort inflytande på olika sätt. Man har helt enkelt makt. Dels så kan man förändra saker, men det är också så att man utser många höga chefer, rikspolischefer, riksåklagare och så vidare. Och även om det är regeringen, så är det ju i princip justitieministern som bestämmer det mycket. Och det gör ju att många människor är i beroendeställning av en. Och det där märker man inte riktigt, det där smyger sig in. Man tycker att man har så bra relation med alla. Och att alla är så snälla och ställer upp. Ber man att träffa någon, då kan de när som helst plötsligt. Mm. Om man ber en rikspolischef så kan han, det spelar ingen roll. Liksom. Han är på semester eller när som helst. Han åker hem, han är där på 2 timmar. Och det där, så utan att man märker det, fast man säger att man vet att det här är en lånad tid och allt det där, så smyger sig in någonting igen. Att man vänjer sig vid det. Makt korrumperar, som det heter, och det gör det faktiskt. Det här är inte nyttigt att ha makt för länge, eller att vara politiker för länge, tycker jag. Och det gör att när man sen försvinner den där, när man förlorar den positionen, då märker man ju också hur makten och inflytandet, intresset för andra människor, minskar radikalt för att komma på de här mötena. Utan att säga, nej, jag hinner tyvärr inte. Mm. Och då blir man helt paff. Men det här är människor som alltid har kunnat ställa upp när som helst på möten. Och nu ser de att de inte har tid.
När du var minister.
Just det. Ja,
nu när du är i opposition.
Precis. Ja. Mm. Då är det min sanning. Och då får man en slags maktabstinens. Jag... träffade Anders Borg här för ett tag sedan, och då sa jag att fråga honom om det. Han sa att han inte hade så mycket maktabstinens, men jag sa att jag hade i alla fall minst 1 år, men du var ju finansminister, du måste ha minst 2 år maktabstinens. Så vi hade ett väldigt intressant samtal om det.
Men du, det finns en väldigt... Mona Sahlin var här för skitlänge sedan.
Ja.
Hon var inte ens här, hon var i min gamla studio. Men hon gav mig en så fin bild om när hennes personskydd helt plötsligt var borta. Hon gick in och satte sig i baksätet på sin egen bil.
Ja, det har jag aldrig gjort.
Nej, men alltså, den typen av livsförändring måste ju vara ändå...
Ja, fast jag har inte alls samma uppfattning. Jag tyckte det var... Fast jag hade det som bra arbetskollega. Jag tyckte väldigt mycket om liksom dem på många sätt. Och de var otroligt duktiga och trevliga. Så tycker jag det var jätteskönt att inte ha livsförändring.
Att bli av med.
Ja. Mm. Därför att det var något som smög sig in liksom... under skinnet på en till slut. Att hela tiden meddela vad man var, att alltid liksom planera, nu ska jag åka och handla, nu ska jag åka till fotbollsträningen och sånt där.
Mm.
Så jag tyckte att det var jätteskönt. Många tyckte att det var bekvämt, du blir framkört i restaurangen och du kan bara gå rakt ut på gatan. Men det är också en integritetsfråga.
Ja, jag fattar.
Så att jag föredrar definitivt till att inte ha det.
Har du haft det sen efter?
Absolut, sen ska man inte prata så mycket om det. Vare sig TV eller radio eller något sammanhang. Men absolut,
det har jag. Det har behövts i perioden.
Ja, då.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ser du dig som privilegierad?
Ja, absolut. Det är klart jag gör. Jag har vuxit upp i ett tryggt hem. Visserligen en pappa som jobbade för mycket, men ändå liksom med mycket kärlek från mina föräldrar. Och väldigt bra föräldrar tycker jag också, syskon och social omgivning som jag gjorde i Sollentuna då. Jag hade fantastiska lärare som fick mig faktiskt att skärpa till ordentligt då när jag åkte ut från lektionerna hela tiden. Som ägnade många, många, många timmar åt att prata med mig och sa att Thomas, du har ändå liksom, du har ändå förutsättningar, du har möjligheter, ta vara på de positiva sidorna av dig, låt inte de dåliga sidorna ta över. Och liksom, det är fantastiskt med den typen av lärare som ägnar tid även efter skoltid att sitta och prata med elever bara för att de så gärna vill att det ska gå bra. Och det är jag ju faktiskt väldigt tacksam för. Jag brukar bjuda mina gamla lärare på jullunch varje år. Någon gång missar man förstås, och de kanske inte kan och jag inte kan, men jag försöker hålla kontakt med mina gamla lärare, för jag är faktiskt de evigt tacksam för allt de gjorde.
De är i livet?
Ja, inte alla. Nej. Men det var framförallt tre, två är i livet.
Du, nu var du lite inne på det här och jag är nyfiken på, du har ju skrivit en bok om din mamma, men liksom alltså, hur minns du dina föräldrar?
Jag minns min pappa på det sättet att han alltid arbetade. Han jobbade, och jag tror att jag var ledsen för det när jag var barn, fast jag inte riktigt tänkte på det. Jag tror att det många gånger handlat om när jag gjort saker, så jag liksom velat visa pappa att jag gjorde det. Han var otroligt kärleksfull. Han var alltid liksom en väldigt varm människa. När jag bad om en saga så berättade han alltid en saga om vad som helst. Om jag sa att jag berättade en saga om björnar så berättade han en saga om björnar. Och väldigt liksom, ja, kärleksfull. Däremot så tyckte jag att han levde ett konstigt liv som inte träffade oss så mycket. Men jag hade ett allvarligt samtal med honom när jag själv var i 30-årsåldern och fått barn. Och sa liksom, fan pappa, hur kunde du jobba så mycket? Hur kunde du försumma dina barn? Du var ju aldrig hemma på vardagskvällarna, knappt på helgerna. Jag har ju träffat dig liksom som ett skilsmässobarn. Och då så svarade han på ett sätt som jag inte hade tänkt. För jag trodde han skulle bli det där vanliga. Ja, jag vet, det var dumt, jag har jobbat för mycket. Men han sa så här, det var så på den tiden, Thomas. Man jobbade så mycket om man hade det jobb. Idag är det annorlunda för dig, du kan vara pappaledare. Det fanns inte för oss. Så att allt har sin tid. Och det tycker jag var ett otroligt bra svar. Istället för att hålla på och be om ursäkt och saker och ting. Och han har nog rätt. Hade jag levt och varit pappa på 60-talet, 70-talet, då hade jag nog gjort samma sak. Och han kanske hade varit det. Så att det var ett befriande samtal. Men jag tycker fortfarande att han gjorde fel vägval. Mm. Min mamma var ju som en tigermamma. Hon försvarade mig allt. Hon hade helt sjuka liksom. Hon tyckte att jag, alltså hon försvarade mig allt. Även när jag hade gjort dumma saker så var det inte mitt fel. Och hon kunde inte acceptera att något annat barn var bättre än mig i någonting. Jag hade en granne som var jätteduktig i slalom, Niklas Henning, som sen åkte, var med i OS. Mina kompisar. Han var ju med i OS och landslaget och så vidare, var en SM flera år. Och jag var bra i fotboll och han var bra i slalom. Vi båda kunde leva med det. Men min mamma kunde inte riktigt tåla att Nicke var så mycket bättre än mig i slalom. Jag hittade på tusen olika anledningar. Jag sa, men liksom, det är okej, jag är fotbollsspelare. Jag åker slalom för att det är snö. Det är okej. Men det var liksom typ exemplet. Men hon var rolig, charmig och egentligen den som borde bli politiker i vår familj. För hon var också, hade den fräckheten som kanske behövs många gånger. Mm.
Men vad har du ärvt av dem?
Jag tycker jag har ärvt båda faktiskt. Min ändå förmåga att träffa olika människor i olika sammanhang är från min mamma. Hon var den typen, hon var väldigt social och kunde liksom läsa av, som jag tycker jag ändå kan, ganska bra situationer.
Hamnar hon ofta i centrum?
Ja, i alla fall så var hon så att hon, det var en annan tid också, att hon tog för sig, hon var fräck och hon var rolig och charmig och det märkte man också, att man liksom tyckte om min mamma. Så det har jag försökt tänka på. Jag har ju också träffat många människor och har lätt att träffa människor, så det tror jag är från min mamma. Min pappa vet jag inte riktigt vad jag ärvt ifrån, men jag tyckte det, jag försökt att efterlikna min pappa, och jag säger inte att jag klarade alltid, men han var otroligt liksom mån om att man skulle stå upp för sin åsikt. Han var ju också politiker och han liksom var en politisk katastrof på så sätt att han stod för sin åsikt även om han fick jävla massa skit för det. Mm. Men jag imponerades och imponeras fortfarande av att han hade modet att liksom stå upp för det han trodde på, oavsett om han fick massa kritik och skit för det.
Jag tänkte prata lite grann om självförtroende med dig. Hur på en skala mellan 1 och 10?
8-9 tror jag.
Ja, okej.
Ja, och det tror jag är min mammas förtjänst.
All right.
Rakt igenom. Men alltså jag ska säga så här, det är så mycket olika saker, va. Om jag får en IKEA-låda, då är mitt självförtroende 1.
Okej.
Okay. Alltså jag känner, eller om jag får en, om jag ska installera liksom en TV eller någonting, då är det absolut på. Alltså jag tror redan innan, och då säger min fru, men försök åtminstone, eller en mobiltelefon. Mm. Jag kan absolut ingenting om tekniken, så det är olika. Men om jag går in i en rättegångssal, då har jag nog 10 faktiskt.
Okay.
Mm. Och även en fotbollsplan. Mm. Så, men jag har högt självförtroende på de saker jag själv tycker jag är bra på.
Just det. Ja, och där har vi då definitionen på självförtroende, att du tror att du ska klara av någonting som är svårt, så att säga.
Ja, förutom det som jag från början inte tror, alltså allt tekniskt.
Just det.
Gå bort.
Mm. Men självkänslan då?
Hyggligt bra tror jag. Därför har jag fått växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem. Så jag får början liksom känt mig ändå välkommen, önskad och älskad. Och det tror jag är grunden för all självkänsla.
Mm. Nu kommer jag på ett jävligt viktigt spår som jag har glömt bort. Och det kanske jag har med det här att göra. För att du är ju... dels så kan man väl säga att kändiskapet eller offentligheten har liksom... Den har du umgåtts med under väldigt lång tid. Ja. Jag menar, redan då som fotbollsspelare.
Ja, fast då var det bara fotbollsnördarna som visste.
Jo, jag hade ändå ögonen på dig på något sätt.
Ja, det kanske jag hade. Men annars brukar jag säga att jag blev liksom, min fotbollskarriär blev känd när jag blev politiker. Mm. När jag sprang upp och ner på högerkanten på Råsunda var ingen som märkte mig. Jag brukar säga inte ens mina lagkamrater märkte mig. Men den blev känd när jag blev politiker.
Ja, jag fattar.
Men jag har levt i offentligheten i nästan 20 år.
Mm. Och du har hållit fast vid den ju. Alltså du gör ändå valet så att säga att sitta med i Mix Megapol.
Ja,
eller
och det är det jag menar. Att då får man också vara beredd på liksom, alla delar av det. Mm. Man väljer det själv. Det är väl i stort sett bara kungafamiljen som inte väljer sin offentlighet. De föds in i offentligheten. Alla andra har valt det.
Mm.
Och det brukar jag faktiskt vara ute och prata om ibland föredrag. Att det här är liksom någonting som man får vara medveten om. Spelar man i allsvenskan i landslaget, då får man vara med om att det kritiseras ordentligt i tidningarna. Spelar det från 8 så kan du göra självmål i varje match utan att det står en rad om det i tidningen.
Mm.
Och det är samma som politiker.
Mm. Men varför har du valt det då?
Nej, alltså det kom ju automatiskt som när jag blev politiker. Då blev jag ju känd av det skälet. Och sen har det liksom fortsatt genom att jag skriver böcker, genom att jag uttalar mig om olika saker, och så har följt det ena och blivit det andra på något sätt. Och det är också bra på många sätt om man har en advokatbyrå och skriver böcker, att det finns också en offentlighet. Men jag pratar väldigt sällan om mina privata delar, för att det är ändå viktigt att man håller kvar den biten.
Mm.
Jag pratar till exempel inte så mycket om min fru som jag varit tillsammans med i 31 år. Och det är ju för att jag inte har något lust att Och jag vet framförallt att hon inte vill att jag har någon lust att prata om det. Mm. Jag får lägga upp en bild på Instagram om året ungefär.
Okej. Men, så jag menar, om du nu åker en gång i veckan till Mix Megapol eller åker ut till Filip och Fredriks inspelningar, så här, då är det ändå... Du tänker att det är för något slags varumärkesbyggande?
Alltså det är inte riktigt så att jag tänker så strategiskt och taktiskt. Men jag kan ju säga så här att om man vill vara med och påverka nu när man inte är politiker, då måste man nästan vara... Alltså jag tycker det är roligt att vara i den allmänna debatten och så vidare. Men sen så, och jag tycker det är väldigt roligt att vara med i Mix Megapol, och det var, jag skulle vara med Filip och Fredrik också när jag frågade grejen. Men det är ju mer det att jag tycker att det är roligt, och då vet jag att det där följer med och jag tycker att det är värt det. Men jag är inte med i Mix Megapol för att vara känd.
Nej, okay,
utan men... jag blir kändare av att vara med i Mix Megapol. Just. Det är liksom åt det hållet.
Men jag antar att du inte gör det primärt för pengarnas skull?
Nej, det gör jag definitivt inte, utan jag gör för att det är roligt.
Ska vi prata lite om din nya bok?
Ja.
Den har ju, den, när vi sitter här så släpptes den igår.
Ja.
Inga recensioner?
Det här kommer en, tror jag, från något sån här bokförlag. Men det här är en ganska smal bok, så vi får väl se vad det blir i fråga om det. Det är inte den typen av böcker som tror jag lockar särskilt mycket vare sig recensenter eller läsare faktiskt.
Okej.
Ja, men det är skillnad om man skriver deckare.
Ja, just det.
Då blir det helt andra siffror liksom på köpare. Men det här är en smal bok som handlar om folkmord i Rwanda och framförallt rättegångarna efter folkmordet i Rwanda.
Som du var...
Jag har varit försvarare och jag har varit målsägandebiträde, alltså jag har varit på båda sidorna.
Och varför, om du då redan från början vet att den inte kommer läsas så mycket?
Det känns som en väldigt viktig bok.
Okay.
Och att jag vill att de som till exempel är med i rättsväsendet ska läsa och kunna diskutera den här saken. Så att jag är väldigt tacksam, Norstedts, mitt förlag, att de ville satsa på en bok som ändå, man vet, är så smal. Men det här, för mig är det fullt tillräckligt att det blir en bok som läses av många personer som kan vara intresserade av rättegångar och så vidare. Men det är inte liksom den jättestora läsarkretsen. Men naturligtvis vill man att så många som möjligt ska läsa den.
Men har du fler, alltså har du en deckare i dig så att säga?
Jag har en deckare i mig, men just nu är det inte aktuellt med deckare. Jag har flera böcker jag vill skriva om samhället och brott och straff, men också andra saker.
Okej. Okay. Men hur ser det ut då? För du har beskrivit i något sammanhang att du, så här, du fixar inte att skriva en hel dag.
Nej, jag skriver i 2 timmars stötar och sen skriver jag inte mer på den dagen. Men sen är det ju en process som pågår i skallen hela tiden under skrivarperioderna. Så man tänker på det jättemycket, och sen när man sätter sig ner så skriver man ner så mycket man hinner. Men det här är ju också en bok där jag beskriver hur det är att vara advokat och hur det påverkar en som person. Så att på så sätt så har det också varit en viktig bok för mig att skriva. Men det handlar också om hur Sverige ska vara rustade för att ha rättegångar när det gäller länder som Rwanda och andra länder där det inte alls finns samma rättssäkerhet, och hur fungerar det i Sverige.
Jag förstår. Har du massa manus som aldrig har nått dagens ljus?
Ja, jag har ju det. Slaget om Karachi som jag hade när jag var 9 år, tio år, den nådde aldrig, och det är väl lika bra det. Och ännu mer glad är att inte mina Lundell-kopior blev någon verklighet och ingen har läst dem, som jag skrev i slutet av tonåren, som var rena kopien av boken Jack som alla läste på min tid, som alla de ungdomar som cyklade runt på Gotland och festade och drev runt. Och jag skrev likadant och låtsades som det här var något som jag hade kommit på.
Men så, nu för tiden när du skriver, då vet du att det ska ges ut så att säga?
Ja, numera har jag det privilegiet att jag gör upp med Norstedts innan om de vill satsa på den eller inte.
Okej, okay. Så att du kommer med ett synopsis.
Å andra sidan är jag liksom lojal mot bokförlag. Jag håller inte på att shoppa runt liksom, för den som betalar mest eller gör något. Utan vi har ett jättebra samarbete, och det har vi haft i 10 år nu.
Men dina deckare gick väl ändå väldigt bra?
Ja, de har gått bra. Jag är nöjd med alla böcker, uppenbarligen också Norstedts, eftersom jag fortsätter att skriva böcker. Sen är allting relativt. Det finns de som säljer mycket, mycket, mycket fler böcker. Men det är inte det absolut primära, utan det är att man får till en bok som man ändå kan känna sig nöjd med. Sen är det alltid något som man tycker att man skulle gjort annorlunda.
Men det känns ju som att det är, just vi pratade tidigare om att det är en konstant i ditt liv.
Ja, det är det.
Vad gör skrivandet med dig?
Skrivandet får mig att må väldigt bra, och det är nog på samma sätt som att andra människor går i terapi, så skriver jag av mig. Och det är som en process inom mig som får mig att må bra helt enkelt.
Vad härligt.
Fotboll och skrivande, det är direkta behov för mig.
Jag förstår. Vad vet du om din framtid?
Inte särskilt mycket faktiskt. Jag har ju precis öppnat advokatkontor lite runt om i Sverige eller i Mälardalen, och det ska bli väldigt spännande att utveckla dem. Det är det jag närmast vet, men annars vet jag inte så mycket.
Nej. Och trivs du med det?
Ja, det tycker jag är jättespännande. Mm. Jag är fullt nöjd med det, och så hoppas jag kunna fortsätta skriva en bok om året.
Känner du att du står vid rodret i ditt eget liv?
Ja, det tycker jag att jag gör, fast jag är ju gift och jag har 4 barn, så gör att jag kan inte förhålla mig som om jag var liksom helt ensam.
Du är ingen ensam seglare?
Nej, det är definitivt inte. Jag tycker det är skönt att vara ensam ett par timmar, sen tycker jag det är tråkigt.
Ja, jag förstår. Vill du rekommendera något?
Ja, att vi alla ska tänka mer på Greta. Trots allt. Mm. Det är vår framtid. Mm. Det är obehagligare än, trots varningssignalerna, än vi tror.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, det är förstås intressant då, när du får hit Donald Trump.
Mm. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack för att jag fick komma.
Ja, Thomas Bodström, hans bok heter alltså När folkmordet kom till Sverige och finns ute nu. Och mer konsumentjournalistik blir det nu när jag säger att bästa sättet att hålla sig ajour med Värvet nog trots allt är Instagram. Snabla Värvet heter vi där, och Triumf heter jag i samma medium. Om Gud vill och tygarna håller, så kommer Margot Ditz hit i nästa vecka, och det kan ju inte bli annat än succé, så vi hörs väl då helt enkelt. Tack för idag, slut för idag, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbärg på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.